Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är slutet av augusti och jag säger hej Ann Heberlein.
Då säger jag hej till Anna-Karin Windhamn.
Ja, tack för enet där. Ja. Det är många som glömmer det, men du är icke en av dem.
Nej, och du säger inte Heberlein, utan Heberlein.
Ja,
det är mycket viktigt.
Precis.
Jag har förstått att folk blir ofta kränkta om man uttalar deras namn fel. Och kan säga att det händer mig väldigt ofta. Men jag är en mycket god och överseende människa.
Ja, jag med.
Så jag klarar detta.
Jag noterar ju samtidigt att mycket var enklare när jag hette Olsson, vilket jag hette som ogift.
Ja.
Det var inte så många som efterfrågade stavningen där och jag hade ju inget H och sånt där. Men nu är vi, du och jag är trygga med hur vi uttalar varandras efternamn.
Ja, och jag menar jag heter ju också van der Heer som man säger. Men ja. Ingen säger det utan folk säger van der Heeg. Och en del säger van der Heeg, det är ju ännu värre.
Ja.
Van der Heeg, Heberlein, det är många fall.
Ja. Ja.
Det var ju nästan ett irritationsmoment.
Ja. Ja,
så vi föregrep lite här. Men du kanske ska ta ditt stora irritationsmoment.
Ja, och jag kanske ska faktiskt tillåta mig att bli lite politisk i detta. Vi är ju i valtider. Ja.
Ja, det har vi märkt.
Ja, och en sak som verkligen irriterade mig i mycket hög grad i veckan som gick, det var att vår utbildningsminister, eller men landets utbildningsminister Anna Ekström, hon har startat en liten kampanj där hon slår ett slag för akademisk frihet och samtidigt varnar för att om det är så att vi i september, efter valet i september, står inför ett maktskifte så är den akademiska friheten oerhört mycket mer hotad än vad den någonsin har varit i Sverige.
Ja.
Och läsaren ska av denna debatttext ska då veta att hon är den som kan skydda och vakta den akademiska friheten från ingrepp från politisering och politiska krafter överhuvudtaget, som hon då förväntar sig att den nuvarande oppositionen skulle utsätta akademin för.
Ja.
Och då vill jag bara påminna lite grann om att därför att detta irriterar mig, för det är att förvrida vad som faktiskt har varit under den tiden som utbildningsdepartementet har haft Anna Ekström och tidigare Matilda Ernkrans som bossa. Det har varit en väldigt politisk styrning av högre utbildning och forskning. Och det är ju under den här perioden som jämställdhetsintegrering, krav på kvotering, krav på att genusperspektiv ska vara konstant närvarande i forskning och utbildning och så vidare, som har, det är under denna period som det har lagt som en våt filt över oss som verkar inom universitetsvärlden. Så det där, det irriterar mig djupt, därför att det är att fara med osanning.
Ja, jag håller med dig. Jag har också studsat inför detta. Men det är liksom, alltså sossarna är ju skamlösa. Jag ber om ursäkt till våra eventuellt socialdemokratiska lyssnare. Vi kanske inte har så många. Men alltså dessa, denna ohederlighet
som
socialdemokraterna ägnar sig åt gör mig helt matt. Alltså det är väldigt svårt att och liksom vinna mot något som ljuger obehindrat. För vi ser ju, tyvärr får man säga att Socialdemokraterna vet, är ensamma om det i denna valrörelse. Nej. Vi ser det på lite olika håll och kanter, lite fantasifulla tolkningar av siffror och förhållanden och av vad andra har sagt och inte sagt och så vidare. Och det är väldigt tröttsamt. Och jag tror att det leder till ett galopperande politikerförakt, faktiskt.
Ja, det är precis. Och jag tycker också att det finns en sån nonchalans i detta och en sån maktfullkomlighet som söker mig. Oberoende av vilken färg den politiker har som ägnar sig åt detta, så är det någonting som verkligen liksom väcker irritation och ilska hos mig. Men i detta fallet är det Anna Ekström som har under veckan som har gått som har visat ett mycket dåligt prov på just det.
Mm. Ja, jag delar den irritationen, så jag har inte ens något att säga, för jag bara tycker att du har rätt.
Ja, tack.
Och hon har fel.
Det är fast, det slår vi fast därmed. Ja. Men vad har du irriterat dig på? Eller alltså, vem?
Jag har irriterat mig på så mycket så du anar inte.
Nej. Men jag kan föreställa mig det, för vi är ju lika där vid lag, du
och jag. Jag sitter fortfarande och väljer mellan vad jag ska välja. Men jag tror faktiskt att jag väljer det här. Ett torftigt språkbruk. Det irriterar mig ofta på. Och nu, jag har liksom gått in i något sorts projekt här nu för att liksom, vad ska man säga, för att mota en analkande väldsmärts, någon slags analkande depression och total uppgivenhet inför sakernas tillstånd. Och detta innebär bland annat att jag ransonerar lite min nyhetskonsumtion. Jag läser inte allt som skrivs, som till exempel skottdådet på Emporia. Jag vet inte hur många gängskottlossningar som har skett sista veckan, för jag orkar inte ta in det liksom. Och jag har också slutat att titta på kriminalserier och deckare och annat som jag annars har varit storkonsumenter. Vi har sett mycket true crime och sånt. Det har jag slutat med. Så då började jag titta på en annan typ av program. Lite så mysiga program. Så jag har sett alla säsonger av Mästerkocken och av Hela Sverige bakar och så vidare. Ja. Och nu har jag då gett mig i kast med ett program som heter Det sitter i väggarna. Som är
det är SVT, va? Eller?
Jag tror det är SVT, men det är ett väldigt puttrigt och trivsamt program där liksom det är då typ ofta ett ganska ungt par som har köpt ett gammalt hus långt åt helvete någonstans, och sen så kommer det dit två personer, en väldigt söt och chic norrländska tror hon är, och sen så en manlig, någon slags antikvarie, som då ska berätta för dem om husets historia och som ska göra något så trevligt sådär. Och då så är det ju jättespännande när han, den här arkivariemänniskan, kommer och berättar att det var faktiskt så att det var Jöns Olsson som byggde detta hus. Och han hade så många, och så vidare. Ja. Det är liksom stående inslag då. Och då sitter då det här väldigt liksom trevliga paret som är mycket intresserade i sitt hus. Och så responderar de på hans långa utläggningar med två ord. Omväxande, okej och oj. Alltså det är så här liksom, Jens Olsson byggde det, okej. Han hade tre fruar, okej.
Oj!
Och sen dog han, okej. Alltså jag var liksom, sluta säga okej för helvete. Det finns väl andra ord i det svenska språket.
Vad förvånande att ingen, men det kanske är en sån här tight produktion där de måste ta på första klippet, som gör inte om, för man tänker sig annars att inspelningsproducenten eller den som är bossen på inspelningen skulle säga, hur skulle det kännas för dig om du istället som svar på den här intressanta uppgiften säger, det var som tusan.
Exakt, för att jag tänkte komma med lite alternativa ord här, för att jag har suttit och räknat hur många okej de säger i ett avsnitt. Och det är över ett dussin, kan jag säga. Ja. Så jag säger så, man kan också säga minsan. Man kan säga, ser man på? Jaha, se där. Jaså. Alltså det finns en mängd trevliga, fina, äkt svenska uttryck som kan ersätta detta torftiga och idiotiska okej. Bortsett från detta så tycker jag det är ett trevligt program, det vill jag ha sagt. Men skärpning där. Säg något annat, okej.
Man kan ju också tänka, mer avancerad ordföljd och innehåll, detta förvånar mig.
Man kan dra till med mer än ett ord. Detta, det var förbryllande. Det var ju rent häpnadsväckande. Så intressant. Ja. Verkligen spännande.
Jag känner hur marken under mig gungar när ja, jag precis. Får reda på detta.
Ja. Ja, men det finns ju massvis med fina alternativ här. Ja. Och detta, tyvärr det här okejandet, det är ju inte förbehållet bara just det här tv-programmet, utan detta är ju en sjuka som har spridit sig i vårt samhälle. Jag blir mycket irriterad när politiker säger okej. Och det är ännu värre när de säger så här, detta är inte okej. Ja, men för helvete. För helvete.
Ja, det sägs ofta också i sammanhang där händelsen som inte är okej verkligen inte står i proportion till den
ordet
torftighet.
Okay. Nej, precis. Sen är väl ju så begreppet oacceptabelt är väl lite slitet nu, för det har ju inte betytt så jävla mycket när politiker har sagt att saker är oacceptabla.
Ja, men jag har en fundering där, för att om det är så att detta att politikers språkbruk blir allt torftigare och att vi ser en repetition, återanvändning av den typen av förenklande vardags nästan liksom, ja, vardagsspråk som är okej.
Ja,
om det kommer sig av detta, den här nervösa ständiga publiceringen på Instagram och Facebook och andra sociala medier där det ska vara en kommentar på, alltså om någon har deltagit i en debatt eller liknande, så vill de gärna själv sen kommentera sig själva där eller kommentera en händelse. Och då hinns det inte, det hinns inte med att skriva ett 3 eller 10 meningar som verkligen är tajta och välformulerade och nyanserade eller varierade. Utan det blir det här. Jag bara gör en markering att jag inte tycker det är okej att köra med en lastbil in i ett varuhus eller vad det är som har hänt.
Ja. Det är verkligen inte okej. Det är barockt att använda begreppet inte okej. Jag tror att du delvis har rätt. Jag tror att en annan förklaring är den här förkättrade folkligheten som vi har pratat om tidigare. Mm. Jag gillar inte när politiker är folkliga. Jag är så jävla trött på att se politiker stå och kränga korv nu. De äter fruktansvärda mängder korv i valrörelse. Detta kommer att bli ett folkhälsoproblem, tror jag.
Ja, det är det. Alltså, jag såg faktiskt en bildserie, en bildsvit som Johan Persson hade lagt upp. 3 bilder var det faktiskt på hur han åt chicken nuggets eller något liknande. Och då frågar jag mig, är 3 bilder verkligen nödvändiga för att dokumentera detta? Hade det kanske räckt med en? Hade det inte behövts någon? Jag tror det senare.
Ja, jag håller med dig. Men jag tror att det är samma grej. Man vill visa, titta så vanlig jag är. Jag som är vanlig människa som äter chicken nuggets. Jag går minsann på McDonalds. Ja. Och jag är en vanlig människa som säger om terrordåd att det är inte okej. Okay. För om jag säger något mer avancerat eller kanske citerar Hanna Arendt eller någon, då verkar jag liksom fis för mig. Då verkar jag som om jag är lite för mer. Jag kommer ihåg när jag var barn och ung på typ 80-talet, då sa ju folk ofta så här liksom, ja, det, man förstår inte vad politiker säger. Och liksom, jag tror att det är väl ytterst få människor idag som inte förstår vad politiker säger. Därför det de säger är liksom så sjukligt banalt och förenklat. De pratar ju som om de pratar till barn. Ja, de föreställer sig att människor är dumma i huvudet helt enkelt. Ja. Och jag menar, därvidlag har de väl delvis rätt, får man väl säga, men alla är ju inte lika korkade. Nej. Så vi är nog några som klarar av att dechiffrera lite liksom starkare och mer spirituella fraser än inte okej. Okay,
ja, precis. Höj ribban, variera er och skär ner på antalet okej. Okay,
ja, korvarna också. Skär också ner på korvarna.
Ja, och sluta upp med att hyckla. Det gäller också, det gäller samtliga politiker, apropå min irritation.
Vi tror inte på att ni gillar korv, vi tror att ni egentligen äter ostron hela tiden.
Ja, exakt.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Men du och jag ska ju bli rejält folkliga idag, tänker jag.
Ja, herregud, vad är folkligt idag?
Ja, vi ska ju till Dalarna.
Ja. Mm. Ja, det blir lite så lyteskomik när vi ska försöka härma. Jag kan inte, men du, det lät ändå lite bra när du sa det. Dalarna.
Ja, men vi kan väl också säga som reservation här inledningsvis att det här programmet, det här samtalet, det kan innehålla spår av generaliseringar.
Och fördomar.
Ja, och det kan också innehålla en eller annan ren felaktighet i namn vi nämner eller orter vi nämner eller något liknande. Vi kanske också uttalar en ort fel, det kan mycket väl vara så. Och då är det därför att det här är ett spontant samtal mellan dig och mig där vi har bara bestämt att vi ska prata om Dalarna och sen så kommer det att bölja lite fram och tillbaka beroende på vad vi minns eller vad vi kan om Dalarna. Sådär. Så det här är inte liksom ett fakta, det är inte ett faktaprogram om Dalarna. Det kan vi väl slå fast.
Ja, och det gäller faktiskt alla våra program. Jag gjorde den fruktansvärda fördärsen för någon program sen, det var när vi pratade om sex tror jag. Att jag påstod att det var Susanne Brøgger som hade skrivit Fear of Flying och myntat det här knapplösa knullet. Det är ju givetvis Erica Jong. Och det var ju många som ville påpeka det. Och jag säger samma sak där. Jag ber om ursäkt för denna fördärs. Men alltså, vi skriver inte manus till de här programmen. Utan vi säger så, skulle det inte vara kul att prata lite om sex? Och sen så gör vi det. Och då kan det bli vad som helst egentligen.
Ja, precis. Så ju... sen så kan man väl säga att det är ju inte så att alltså, Susanne Brøgger har ju också ägnat sig åt ett eller annat knapplöst knull. Så helt fel var det ju inte.
Ja, alltså jag kan knappt säga vad hon skriver om sina böcker. Men där är
Jag vet.
Några av hennes böcker som involverar kvinnans könsorgan, nej inte kvinnans könsorgan utan mannens öppning så att säga och ett huvud.
Ja,
och
se där.
Det är liksom det här huvudet rakas och smöjs sedan in med olja och sånt och sen ska det då in så att säga. Och jag mådde dåligt när jag läste det, jag var inte så gammal heller när jag läste det och jag blev lite så put off från hela idén att ha sex faktiskt.
Men
hon är ju inte någon, det är inte så att hon bara skrivit Barbara Cartland romantik precis.
Nej, exakt. Nej. Hon går lite bortom kyssen där.
Ja,
men men tillbaka till Dalarna. Alltså så här är det ju att min koppling, det är inte så, jag har inte någon i min familj som kommer från Dalarna. Jag har inte bott i Dalarna. Däremot var jag i Dalarna nu i somras på semester med min familj. Och gjorde en tur som var en utvidgad version av en resa jag gjorde för 20 år sedan. Nästan 20 år sedan. Och återbesökte ett antal platser. Och försökte se dem med lite längre livserfarenhet. Och lite mera kunnande kanske. Men också tillsammans med barnen och så. Och jag tänkte väldigt mycket på detta. Och jag tänkte på Dalarna. Jag har läst en del texter därifrån och så vidare. Så att det intresserar mig ur många olika aspekter. Utifrån vilka vi kommer kanske att nämna några här. Mm. Din koppling till Dalarna, för jag tror du har varit där längre perioder än jag i arbete. Stämmer inte det?
Jo, men det stämmer. Jag hade någon slags extra knäck på Mittuniversitetet.
Mm.
Där jag undervisade i Falun faktiskt. Framförallt så handledde jag uppsatser. Jag tror det var B-uppsatser i tros- och livsåskådningsvetenskap. Och då när jag gjorde det så var jag där i 2 veckors perioder.
Ja.
Och fick bo i en mycket flott våning i centrala Falun. En jättestor våning tillsammans med andra gästlärare. För att då på den tiden var det svårt att få lektorer till Mittuniversitetet. Så därför så bjöd man upp då. Så då var vi liksom där, vi kom från Lund och Uppsala och lite andra platser. Och så hade vi varit ett litet rum där. Det var ganska gemytligt faktiskt. Och det var... Alltså det är liksom... Ja, alltså då bodde jag i Lund och Falun, jag vet inte tusen hur stort Falun är, men känslan är att det är väl ungefär befolkningsmässigt som Lund, men samtidigt var det mycket mindre på många sätt. Och det är väl lite sådana saker vi kommer att beröra här, alltså vi, stad och land, centrum, periferi och så vidare. Ja. Sen har jag också då haft relationer med ett antal olika män som har haft... kopplingar till Dalarna. Så jag har varit där på
har varit masar? Har de varit masar?
Nej, det har de inte varit, men de har haft släkt. Min nuvarande man har ju släktband till Dalarna. Så vi var faktiskt där på en mycket trevlig släktträff den sommar vi hade träffats. Det var bara det att när vi kom dit, för att det var då på en folkhögskola där hans morfar var det väl, hade varit rektor på den här folkhögskolan för länge sedan i Sjövik. Men min man hade tyvärr missat att berätta att vi skulle komma. Så att, det fanns inget rum till oss där. Så att då fick vi liksom ringa runt till... Och det dömer min förvåning, för jag tror det var en torsdag i juni. Och det var fullt på alla jävla hotell i hela Dalarna. Till slut så hamnade vi i... Jag tror det var Arboga.
Ja.
På ett otroligt dyrt Scandic-hotell.
Ja.
Men vårt äktenskap klarade även detta. Sen så har jag också varit på en famös... faktiskt nu mer famös eftersom jag skrev en text i Svenska Dagbladet om det. Ett midsommarfirande i Dalarna, och det var med en annan man jag hade en relation med. som hade släkt där. Och den var,
som spårade ur kan man säga, jag kommer ihåg den där texten. Ja.
Och efter det, jag fick några mycket upprörda mejl från folk som skrev så att jag har minsann firat midsommar i Dalarna i 30 år och något sådant har aldrig hänt.
Nej, men du berör ju någonting här som jag tycker är signifikativt för just kopplingen till Dalarna, oberoende av om man varit där många gånger och bott där eller kommer därifrån. Och det är ju att man har en koppling till bilden av Dalarna och till en massa av de typiskt svenska traditionerna som man då sammankopplar med, där man har en urbild av någonting, hur det ska firas eller hur det ska vara. Den springer då inte sällan ur en målning eller en bild som
precis
är tecknad och ritad, konstruerad i Dalarna. Mm. Där den texten du just nämnde som du skrev där kring midsommarhelgen tar ju liksom, har ju en pandang i Sorns midsommardans.
Exakt.
Och där vår bild av hur den genuina midsommarafton ska te sig och se ut färgmässigt liksom i lust och i rörelse springer ur dessa bilder och ur det urdalska då på något sätt. Mm. Och det tycker jag det är så intressant det där med hur Carl Larsson verkade ju också i Dalarna och jag menar där har vi ju hela inrednings det som är typiskt svenskt inredningsmässigt i färgsättningar och i det nordiska ligger ju väldigt nära det som han skapar där. Så att vi är ju liksom någonstans i Dalarna även om vi inte är där i fråga om inte ideal i livet men däremot någon slags stilideal och högtidsideal och så.
Ja, men alltså Dalarna är på något sätt liksom svenskhetens vagga, kan man säga så. Att väldigt mycket av det som jag tror att vi tänker som Sverige, det är egentligen Dalarna. Och det är ju som du, det är ju Carl Larsson naturligtvis och det är Sorn och så vidare. Och det hela liksom det estetiska ideal som Carl Larsson eller framförallt Karin Larsson skulle jag tro skapade på Sundborn som är någon slags, jag tror det är någon slags idealbild av ett sommarhus egentligen. Med pelargonerna, de rutiga dukarna, glasverandan, liksom kaffe under
färgspelet.
Precis, färgerna. Så
att, naturen ständigt närvarande, för det är ju också en del av det som vi då liksom ser som det ursvenska, att man är i naturen.
Nakenbaden i insjön, och det är väl i säsong för det mesta, de här ljushylta kullorna och så vidare. Folkdräkterna, alltihopa, det är väldigt svenskt.
Men och där sätter du fingret tycker jag på en kärnpunkt i detta, därför att någonting som slog mig när jag läste boken Saknad av Cecilia Garme och Katarina Barling.
Ja.
I den skildras, den handlar ju om hur Sverige har förändrats sedan de stora migrationspolitiska åtagandena vi har gjort och hur framförallt landsbygden har förändrats utifrån detta. Men där tar de delvis utgångspunkt i någonting som hette Snillepanget och som låg i Smedjebacken. Mm. Alldeles precis i liksom när man kör söderifrån och kommer in i Dalarna, då kommer man till Smedjebacken. Och detta Snillepang, pang är då förkortning för pensionat, för er som inte vet det. Det var en herrgård som omvandlades till pensionat. Och till detta kom under 30-talet och sen under ett par decennier framöver, tror jag det var, flera av tidens intellektuella. Flera av dem som var ledamöter i Svenska Akademin åkte dit och tog in på pensionatet. Hjalmar Gullberg var där, Vilhelm Moberg, Herbert Tingsten som var chefredaktör på DN väl. Och en väldigt, väldigt tung intellektuell person var där. Och det som då Garme och Barling gör en poäng av är att när de var där på det här pensionatet, då slöts någon slags förbund mellan folket och eliten. Alltså gästerna var ju elit, intellektuell elit, politisk elit, akademisk elit.
Ja.
Men vad de skrev där och vad de gjorde där handlade om att utforma visioner och planer och tankar som skulle så att säga lyfta Sverige ur, alltså det som senare blev välfärdspolitik och som blev det Sverige som vi nu alla saknar och längtar tillbaka till delvis. Mm. Och det där tycker jag är en sån intressant bild, för att det här att man närmar sig folket, att man skrev för folket och tänkte för folket, det där glappet, det har ju sen det där förbundet mellan folk och elit har ju sedan så att säga eroderat.
Ja.
Och nu finns det en tilltro till eliten, alltså där man tror att man kan inte lyssna på vad folket säger, det måste vara eliten som säger det, och det som är folkligt, det föraktas i högre grad och så. Jag tycker det där är en sån intressant förändringsprocess, för det folket nu uttrycker i form av att man saknar att Sverige som inte längre finns, det fanns det länge, nu har det börjat komma igen, men länge fanns det överhuvudtaget inget politiskt gehör för det, för att inte tala om kultursidor och liknande. Man föraktade det istället.
Ja, men det är sant. Och jag menar, jag har ju själv gett uttryck för en viss form av folklighetsförakt när jag irriterade mig på politiker som heter korv. Men det är ju inte ett förakt för folklighet, utan det är ett förakt för den fejkade folkligheten.
Precis.
Mm. För liksom politiker som egentligen inte har någon relation till det här med korvätande och gå på fotbollsmatcher och vad det nu är som betraktas som folkligt. Att de ska liksom lajva det på något vis. Det är precis som liksom när man liksom lajvar arbete. Alltså det finns en slags arbetarism bland unga liksom vänstermänniskor. Att de försöker så bete sig som de tänker sig att människor i arbetarklassen gör. Och det är det alltid den här jävla korven som ska fram. Det verkar som folk tror att det enda arbetarklassen någonsin äter, det är korv.
Ja, just det. Löfven excellerade ju i det där. Det var korv hela tiden.
Ja, det var väldigt mycket korv. Men jag har sett att arbetarklassen äter ganska många arbetsklassmänniskor äter till exempel linssoppa också. Så det kan man ju pröva. Men det där tycker jag är intressant. Alltså, för det, vi är ju ändå mitt i en valrörelse. Och om man liksom, det är ju faktiskt som du säger, den här valrörelsen så försöker man ju då på något vis att vända sig till det här folket som var ganska föraktade i förra valrörelsen. Mm. Och då var det med eftersom folket helt enkelt tyckte fel, därför folket tyckte i ganska hög utsträckning som Sverigedemokraterna.
Mm.
Och det ville man inte riktigt ha med att göra. Men i den här valrörelsen så flörtar man ju väldigt mycket med folket och framförallt med folket på landsbygden.
Ja.
Jag tänker liksom som Kristdemokraterna har ju myntat det här inte helt lyckade begreppet hjärtlandet.
Ja, precis. Och de höll ju på med verklighetens folk tidigare. De var ju rätt så tidiga med detta att försöka närma sig.
Ja, det var väl Hägglund, precis. Det var hans tid. Det var verklighetens folk. Men det blev ju också förfelat. För jag menar, även vi som är akademiker och de som bor i sin, alltså alla lever ju i verkligheten. Det gör ju faktiskt också politiker, fast de lever ju i sin verklighet.
Ja.
Någonstans är det väl så att det existerar parallella verkligheter och problemet här är väl om politikerna är så fast i sin egen verklighet så att de inte har någon insikt i eller kunskap om den här parallella verkligheten som man då lever i om man bor till exempel Falun eller Mora eller någonting. Där blir det väl ett problem och det blir ju väldigt genomskinligt och icke-genuint, alltså icke-autentiskt när man ska spela den här folkligheten.
Ja, precis. Och det jag tycker om med den här bilden av snillepanget och de intellektuella som åker ut och som skriver och som försöker på något sätt skriver fram det folkhemsbygge och i både liksom teori och praktik som sen verkligen blev en realitet i Sverige i mycket högre grad kanske än i många andra länder.
Mm.
Att det där att vara i landet på det sättet och engagera sig på det sättet ser vi inte på samma vis, eller har vi inte sett under, precis som du säger så bubblar det upp igen, men under väldigt lång tid så vände man bort blicken istället och sa att det ni uttrycker, det ni säger, det ni vill och det ni saknar, det är fel. Ni får inte lov att uttrycka den här saknaden för ett sådant land eller för en sådan tillvaro som existerade tidigare.
Ja, precis. Det är så intressant för att idag så lever vi ändå en tid där vi med hjälp av sociala medier och så vidare väldigt lätt kan få en förståelse, skapa en förståelse kring andra människors livsvillkor om vi vill.
Ja.
Ändå gör vi inte det. Och det handlar inte bara om den politiska klassen utan även liksom medieklassen. Jag tänker på Emma Frans, denna allvetande kvinna som är expert på allt. Hon har ju en liten spalt i Svenska Dagbladet som är mitt husorgan. Och häromdagen då så skrev hon en liten text om att det kan vara bra att ta en tupplur för då tänker man bättre.
Mm.
Och då liksom, för det första tänkte jag så att man behöver inte skriva en doktorsavhandling för att fatta att det kan vara jävligt skönt med tupplor ibland och att det säkert är bra för att pigna till. Men det var ju också så liksom totalt renons på insikt att det där att ta en tupplur, ja men det kan man nog göra om man har ett sånt jobb som jag och Emma Frans. Men du kan inte göra det om du är förskollärare eller om du är busschaufför eller om du är undersköterska. Alltså, väldigt många människor i det här landet har ingen som helst möjlighet att ha en tupplur på jobbet som hon mycket käckt rekommenderade.
Ja.
Och det är liksom så typiskt för de här bubblorna som vi lever i. Att människor orkar inte ens försöka se utöver sin egen snäva horisont. Och det blir faktiskt till slut rent periodiskt. Och när det gäller det här, liksom, det som du säger, alltså föraktet för vad vanligt folk så att säga drömmer om. Alltså trygghet, något välbekant. Så tycker jag att vi faktiskt ser det delvis i debatten fortfarande. Då tänker jag på diskussionen om de helt liksom orimliga kostnaderna för bensin och diesel och för elektricitet vi har. Där liksom människor på ett totalt liksom verklighetsfrämmande och oempatiskt sätt kan skriva, ja men det är väl bara att ta på sig en extra tröja. Eller man kan faktiskt cykla. Nej, om du bor i Borrby och jobbar i Malmö som jag, då kan man faktiskt inte cykla. Man kan inte det.
Nej.
Man kan med viss möda åka kollektivt, och det gör jag, men det hade varit jävligt mycket bekvämare att köra bil. Och för många som bor utanför en liten ort som Borrby så är det helt omöjligt att åka kollektivt.
Precis, detta blir man ju också varse då när man kör igenom Dalarna. Och ett exempelvis som jag gjorde hamnade mitt i Classic Car Week i Rättvik. Ja, det var ju exotiskt att vara med om detta. Jag kände mig dock inte helt som en nybörjare, för att eftersom jag kommer från Skåne och nordvästra Skåne så har jag varit med om Vallåkra-träffen. Dit man kommer för att också burna lite i
Man burnar på skånska. Ja, men alltså jag har faktiskt sett bilder på dig från den där Rättvik? Nej, vad var det?
Ja, exakt. Classic Car Week i
Rättvik. Jag tyckte att du smält in ganska bra. Fast du ser elegant ut i din, liksom, du hade en midjekort, var det en skinn eller en jeansjacka?
Jeansjacka, ja precis.
Och så ditt fluffiga hår och så. Du ser cool ut.
Men det roliga är ju att då se, inte roligt men intressant, att tänka på hur mycket av den samtidsdiskussionen som handlar om hur man ska välja bort bilen.
Ja.
Och att det är fult att sitta i bilen, det är fult att använda bilen. Och sen då konfronteras med denna kärlek till bilen, denna stolthet över bilen. Och inte bara för dem då som satt mer eller mindre berusade, hoppeligen bara på passagerarsätet, men ändå och körde karavaner eller cruisade igenom Rättvik. Utan också att man gick man ur huset för att titta på detta. Och det fanns en sån liksom, nästan karnevalliknande stämning i lilla Rättvik över detta. Och den euforin som detta gav, den händelse detta var där. Det finns ett sånt glapp emellan att se det, förstå vad det springer ur och vad det gör och vilken betydelse det har. Kontra då de här förnumstiga råden om vad man ska göra och hur man bör tycka och hur man bör vara. Som gör att jag tänker att det som du sa tidigare, nymornade engagemanget för landsbygden. Det ekar ju liksom, klingar ju falskt genom att man i väldigt liten grad tycks förstå hur livet de facto gestaltar sig där och vad det är som så att säga är de här fasta punkterna som man orienterar året efter eller tillvaron efter.
Ja, man förstår inte. Alltså bilen symboliserar här ju friheten naturligtvis.
Ja, precis.
Alltså det är en möjlighet att ta sig någonstans. Det är en möjlighet att bli någon. Vi letar för övrigt efter sponsorer. Så om Motormännens riksorganisation lyssnar så kan ni skicka ett erbjudande sen.
Nej, men jag kan tänka mig att burna någonting någonstans.
Det kan jag också göra. Fan, vi kan burna. Nej, men alltså, bilen är ju på landsbygden som ju Dalarna onekligen är. Den är en frihetssymbol. Jag menar, jag vet inte hur mycket epa-traktorer det finns i Dalarna, men på Österlen där jag bor så till viss förtret måste jag säga, för det är aldrig roligt att hamna bakom en epa-traktor. Men de här ombyggda gamla Volvo-bilarna är mycket populära bland ungdomen här ute. Och det är väl liksom den känslan, för att bor man på landsbygden som många i Dalarna gör, så är man ju beroende av sina föräldrar i väldigt hög utsträckning för att komma någonstans. Och då måste det vara en oerhörd frihetskänsla att skaffa den här första epa-traktorn när man är 16 år. För att kunna göra saker som ens föräldrar inte känner till.
Nej, exakt. Men jag tänker också på jämförelse med, det, eller det slog mig när jag stod där och försökte smälta in på bästa tänkbara sätt. Så tänkte jag hur, vilken upprördhet och tumult det väckte när ett likartat fenomen, delvis likartat, inträffade på Strandvägen i Stockholm. Förra sommaren tror jag det var, eller om det var sommaren dessförinnan.
Jag minns
för,
det inte.
Ja, och hur platsen spelar roll för vilket slags då bilbeteende man ser som okej och legitimt. Mm. Förlåt, nu sa jag okej. Legitimt. Ja. Mm. Och var det så att säga då är acceptabelt och inte. För att där var det ju den här vackra, liksom burgna miljön, Strandvägen. Där fick inte den typen av bilbeteende, det fick inte komma in dit. Jag tycker inte heller att det skulle vara där. Det är inte det, för det är inte det som är min poäng här. Utan mer bara att det är den här, jag är ute lite efter att det jag upplevde där är som att man sätter någon slags ostkupa över en stad eller en miljö eller en region. Och det som sker där runt omkring, det kommer inte in, det påverkar inte. Och inte heller de som är utanför förstår det eller kan komma. Förstår du vad jag menar? Att det, ja, liksom, ja, det precis, blir två former av slutenhet.
Exakt, jag tänker på en av mina favoritteoretiker, nämligen Mary Douglas, jag har citerat henne innan, men liksom just att smuts, det är helt enkelt saker på fel plats. Mm. Och det är ju det här en illustration till att när den här bilkaravanen förflyttar sig från Rättvik till Strandvägen så blir det plötsligt opassande och fel, eller hur? Mm. Och det är liksom samma om vi går från bilar till nakenhet, så liksom Dalarna är ju faktiskt också förknippat med nakenhet, eller hur? Mm. Alltså jag tänker på de här kullorna och jag tänker, alltså nu kan jag vara ute och cykla och då kommer folk att mejla mig, men Raskenstam, utspelar den sig i Dalarna?
Det är möjligt att han är där, men han utspelar sig nog delvis i Stockholm också. Det är inte så att du kanske blandar ihop det med att han som spelar Raskensam är ju också den som spelar Zorn i en filmatisering.
Ja, men det är nog det bland annat. För jag tänker på de här nakenbadarscenerna.
Ja, precis. Han är liksom Gunnar Hellström. Han valde ju att spela, det tycker jag är så roligt, Gunnar Hellström. Han säger, vilken svensk skulle jag kunna gestalta? Jag vill ha någon som låg med många kvinnor, helst nakna hela tiden.
Ja, men liksom, det är liksom det lustiga med nakenheten i Dalarnas famn, så att säga, den blir liksom inte provokativ på det sättet. Nej, utan det finns ett romantiskt skimmer över det här nakenbadandet och de här yppiga kullorna så. Men sen så har vi ju såklart också, vi kan inte prata om Dalarna utan att prata om Fäbodstinten.
Nej, precis. Det är ju en klassisk. Ja, den har ju, den kategoriseras ju som en porrfilm, men jag skulle säga att den är ju inte, det är ju inte någon grov porr direkt. Den är ju ganska försiktig ändå, men det är ju i Dalarna, är det i Orsa kanske till och med som den.
Det kan ju vara i de trakterna. Men det, för att det profiterar ju på den bild av Dalarna som finns. Så det finns ju andra filmer, till exempel den här. Har du sett den här alltså fruktansvärda amerikanska, det är någon slags skräckfilm som heter Midsommar?
Nej. Det har jag inte. alltså är det på? Nej, det är det.
Nej, det är inte på, utan det är skräck. Och det är så intressant, för det är då liksom det är ett ungt amerikanskt par som, hon är ganska ovillig först, kvinnan i förhållandet, men pojkvännen övertalar henne att åka till Sverige för att fira midsommar, denna otroligt mystiska högtid. Och så kommer de då till Dalarna där det hela utspelar sig. Det är nu tyvärr inspelat i Tjeckien eller Polen och sånt, men det ska i alla fall föreställa Dalarna. Och då är det de här ritualerna, fast de är ju förstärkta väldigt mycket med midsommarstång och olika rituella danser och så. Och det hela ter sig ju groteskt. Och det är groteska till så frågan, men det är ändå intressant liksom de här bilderna av Dalarna
mytiska
som finns.
Bilderna.
Alltså de här mytiska bilderna av Dalarna som då kan ge upphov både till pornografi och till skräckfilmer så att säga.
Ja, precis. För att jag menar, det är ju samma med Fäbodjäntan där handlingen är. Ja, den är ju ofta ganska torftig i den genren som Fäbodjäntan hemma hör i. Men där är det ju också att man liksom ska föra in en massa. Man ska föra in väldigt mycket, men framförallt i handlingen är det ju då att man använder någon, det är något horn som det blåses i. Och just sen så det. finns en falukorv med i bilden och det är väldigt mycket då dalska motiv. Och det är dalsk musik med, tror jag, med någon gånglåt eller något liknande som ackompanjerar de här olika aktiviteterna som Fäbodjäntan ägnar sig åt. Och det är ju som du säger att, eller som jag tolkar din poäng här, att det balanserar den här nakenheten som å ena sidan inte behöver ses som supersexualiserad eller pornografisk. Den balanserar hela tiden på att kunna bli det. Och på att kunna utnyttjas till den typen av mer vulgära skildringar då av kvinnokroppen och så vidare. Men det finns ju en sak i Zorns sätt att måla, eller hela Zorns, liksom, han var ju enormt känd och enormt förmögen, inte bara känd i Sverige utan som porträttmålare var han ju otroligt efterfrågad. Han är väl den som har målat av flest amerikanska presidenter, i alla fall den svensk som har gjort det definitivt. Men, och han har målat kungen och så vidare. Men där finns ju precis som i fallet Carl och Karin Larsson en väldig, alltså det är en allians emellan en man och en kvinna, inte bara i form av att de är gifta med varandra, utan de är ju affärspartners som jag ser det, i det de gör och i det de bygger upp. Och där ingen av varken Carl Larsson eller Anders Zorn hade kunnat bli det de blev så snabbt och så effektivt vore det inte för kvinnans pengar. Det är kvinnan förde med in i äktenskapet och de stödstrukturer hon hade med sig från sitt hem. Och det snille som både Emma Lam, som jag tror hon hette från början, Emma Zorn och Karin Larsson hade i fråga om att kunna, alltså, använda det här och göra och vrida det till att bli en mycket framgångsrik affärsverksamhet faktiskt.
Ja, men alltså jag säger det som paret Larsson är ju, alltså det kan ju kanske vara Sveriges första influencerpar.
Ja, precis.
Det får man väl säga, för att jag menar de dokumenterade sitt liv ju. Det, framförallt Carl dokumenterar ju deras liv, deras barn och deras hem och så vidare i sin konst. Medan Karin då var ju den som skapade det här. Alltså om ni tittar på en massa sådana här heminredningsvloggar och bloggar och lyssnar på poddar och ser på Instagram och så vidare. Det var ju det de gjorde, och de gjorde ju det som ett team, att de skapade den här bilden. Och det är så intressant, för att då är vi tillbaka i den här diskussionen om det autentiska och det liksom fejkade eller fiktiva. Alltså, hur mycket är fiktion av paret Larssons liv egentligen, och hur mycket är det här genuina? Alltså, vi vill ju att det ska vara genuint, vi vill ju att det ska ha varit så här.
Ja, precis. Jo, och att det var ett lyckligt liv som utspelade sig där, samtidigt som vi då i efterhand ju vet och förstår att Karin Larssons konstnärskap inte blommade ut för egen maskin, utan det nådde betraktaren endast via de målningar som hennes man gjorde. Och sen så försökte hon sig på att få sålt och få produktion på de tyger hon gjorde och det hon skapade med sina händer. Men det var inte alla gånger det fungerade, därför att hon var så långt före sin tid. Jag vet att när jag var där på guidning så visade de en fantastisk ett överkast som hon hade vävt då, och som hon ville få andra att väva enligt det mönstret så att de skulle kunna sälja det. Men då vägrade lokalbefolkningens väverskor att göra det, för man tyckte helt enkelt att det var för fult. Och det står ju vi och dräglar över nu och tycker att det är handens snille som visar sig i hennes sätt att komponera färger och så. Men visst finns den där dubbelheten som du är ute efter i fråga om vad var så att säga konstruerat eller ska, vad var konstruerad idyll och vilken idyll fanns egentligen där när de levde i lilla Hyttnäs.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Sen så finns det ju det här med modernitet också, tänker jag, som finns i, därför att alltså Zorn var ju en liten hal person på det sättet att han var väldigt mycket för det moderna själv, samtidigt som han älskade att det han avbildade var ett Sverige som inte fanns längre.
Nej, inte ens då han avbildade fanns det egentligen kvar, och inte i hans eget liv, för han, om jag inte minns fel, så var han ganska förtjust i sådana nymodigheter som telefoner och så vidare. Han ville ha det bekvämt, han ville ha elektricitet och varmvatten och så.
Ja.
Men det syns ju inte på hans tavlor, hans målningar naturligtvis.
Nej. Och det där är ju, det tycker jag är så intressant att fundera kring, just det där med hur man skapar ett Sverige, eller skapar, man liksom cementerar en bild av Sverige och vad det var, och en stämning kopplat till detta som kanske egentligen aldrig riktigt har funnits. För att de som han avmålade då och porträtterade i, när de fiskade eller la ut sina nät eller vad det nu kan ha varit, eller när de satt vid någon backstuga eller någonting sånt där. Inte tusan var de superlyckliga över det mycket enkla liv de levde där. Jag tror att de gärna skulle haft lite el till exempel, eller fått varmt vatten indraget i stugan istället för att behöva gå och bära och släpa på det. Så där ligger ju liksom en konflikt emellan att vi betraktar detta och drömmer oss tillbaka till det, men i levande livet när man inte har något annat att välja på så är det kanske mest slit och släp och nöd.
Ja, men för det där har vi varit inne på i tidigare diskussioner också faktiskt, det här att när människor som då inte har haft pengar och som har levt det här enkla livet som man kanske utifrån sett kan se med ett romantiskt skimmer, att det är enkelt och torftigt och fattigt, men det är lyckligt och harmoniskt och sådär liksom. När de då väl får pengar, alltså som när arbetarklassen närmar sig medelklass, jag menar i Sverige då så är det ju i princip liksom, de flesta är ju medelklass, ja då vill de fel saker, alltså för då vill de ha liksom resor till Thailand och köpa en platt-tv.
Ja.
Så att de liksom, då drömmer de om, då har de vulgära drömmar.
Du säger ju detta med liksom en blinkning. Alltså, ja, så att vi tycker inte att det är vulgärt. Jag tycker inte det är vulgärt att begära detta. Men det avfärdas ju gärna så. Därför vi vill då tro att istället ska det vara det är någonting. Det är det där, åh vad roligt att bo i en liten stuga utan rinnande vatten och så vidare. Bara nej, det är ändå fint att ha finesser i köket.
Ja, det är ganska trevligt med vatten, även varmt vatten, men det kan bli en lyx framöver om elen fortsätter att rusa i taket så här. Jag måste bara säga detta, att berätta synd om mig som bor i Skåne, kanske lika illa i Göteborg, men idag kostar en dusch idag kostar 48 kronor.
Ja. Jag föreläste för min dotter faktiskt som tog två duschar på en dag här förleden. Och då sa jag, hör du, det där går tyvärr inte att göra. Det går egentligen inte någon gång att göra, för det tycker jag är lite att ta i. Även om elen skulle kosta det den kostar i norra Sverige. Men definitivt inte nu. Och så räknade jag upp exakt vad det kostnaden blev då om vi alla fyra skulle göra detta.
Det är många hundralappar om dagen och folk ska duscha två gånger om dagen.
Precis.
Men Dalarna har väl lite bättre elkostnader kanske, så det är ju så för ett argument för att flytta dit. Jag skulle kunna tänka mig att bo på en sån här färby. Det tycker jag verkar trevligt.
Ja, skulle du bli en liten färbostinta där, färbojänta?
Ja, jag skulle gå och blåsa mitt horn och se vad som händer.
Men det vi pratade om här med alltså bilden av och så vidare, det finns ju en parallell till hur de berömda Skagenmålarna, som ju är liksom lite samtida här, hur de också på något sätt profiterade på, de levde i sin egen bubbla i Skagen och bodde på pensionat eller vad heter det, brunnrumshotell eller något liknande, där de förplägade sig och drack snaps och öl och så vidare. Och sen så tyckte de det var väldigt roligt att då kunna måla av de här ålderdomliga, som de gärna gjorde lite mer ålderdomliga än vad de var, fiskegubbarna och fiskegummorna och så vidare. Och målade dem, och så står vi och beundrar dem idag. Det roliga är också att till den historien hör ju att de betalade ofta med att så, de fick en tavla. Varsågod, tack ska du ha för att du stod här och redde i nätet, och så fick de en tavla. Det ville väl inte de ha, de ville väl ha pengar så att de skulle kunna köpa mat.
Ja. Och kanske köpa nya nät eller någonting.
Ja.
Men om de behöll tavlan så kan ju deras sentida släktingar, de har ju kunnat tjäna lite kosen på det.
Ja,
kanske varit med i någon sån dansk antikrunden och stått där med en tavla.
Ja, precis. Nu, jag sparar den här i 100 år, så kommer den att vara en förmögenhet.
Jag hittar den här på vinden. Men det där finns faktiskt en parallell till en mycket aktuell politisk diskussion. Återigen politik. För att ingen har väl missat Sanna Marins vilda festande. Och jag tycker det är så liksom intressant att följa diskussionen här. Vad är det som upprör folk egentligen? Jag kan väl ändå tycka så här att har man den positionen som hon har, så bör man alltid vara tillgänglig. Och det innebär att man kanske inte ska vara asplakatfull. Nu vet ju inte jag exakt hur berusad hon var, men hon ter sig ganska berusad på de här filmerna i alla fall. Det är väl egentligen det som är kärnan i den kritik som man med viss rätt kan rikta mot henne. Men jag tror att det finns liksom en annan form av kritik som handlar om människors på något vis oförstående inför den här sortens festande. Jag menar, det, alltså hon är trots allt inte 17-18 år. Hon är ändå en bit över 30. Väldigt, det är inte så många människor över 30 som går på den sortens fester när man blir så full som man dansar runt, spelar in sitt dansande och visar brösten. Nu måste jag säga att det var inte Sanna Marin själv som visar brösten, utan det var två andra personer. Och framförallt gör man ju inte det då i... Jag vet nu, det här villan, hon bor i något ståtligt palats av något slag.
Ja.
Ja.
Jag vet, alltså motsvarigheten
till, till Sagerska typ i Sverige. Så det, och det är ju samma där liksom att, att den verklighet som hon lever i, som ska representera finska folket, jag tror den skiljer sig väldigt mycket från hur många andra finnar lever. Och att det kanske också liksom blir en nagel i ögat på folk. Att det blir lite som Skagenmålarna som menar, vad man har förstått i efterhand, så var det rätt mycket svineri där också. Det var mycket liksom fylla och partnerbyte och jag vet inte allt. Som ju skilde sig väldigt mycket från lokalbefolkningen, säkert ganska återhållsamma liv, där de inte hade så mycket möjligheter att, att festa loss på det sättet.
Nej,
de
precis. Man kan föreställa
sig. Ja, man föreställer sig en strängare moral. Så.
Ja, precis. Jag tänker också att när de här målarna gjorde sitt, sin entré där i början på sommaren, så gissar jag att de flesta fiskarna suckade ungefär som lokalbefolkningen gör nu när sommargästerna kommer och säger: åh nej, nu kommer det igen, eller någonting sånt där, kanske.
Det är så säger vi här också. Nu är här. Men nu är de ju borta igen, så nu är det inga... Och jag kan tänka mig, så är det ju... Alltså, Dalarna är ju också en sån här semesterdestination, delar av Dalarna, som ju säkert förändras mycket på sommarhalvåret. Att det är väl, och det där är ju lite kluvet, tycker jag, så det är ju... Det är ju fantastiskt liksom fint på många sätt med sommargäster och turister, för att de bidrar ju med liksom pengar när de äter på restaurang och går på café. Och så. Men samtidigt så är det något väldigt tragiskt i att, att människor med andra ekonomiska muskler köper upp fina hus på Österlen, men också i Dalarna. Vilket gör att, att när unga människor i Dalarna, eller för den delen på Österlen, vill flytta hemifrån, så har de ju inte råd att köpa ett litet hus. Alltså det är ju omöjligt. Och då måste de kanske flytta ifrån. Och då blir ju... Alltså då blir liksom en ond cirkel på något vis, där det blir mer och mer avfolkningsbygd.
Ja, precis. Och där då den här vackra naturen och naturresurserna, det som har varit skälet från början till att folk har sökt sig dit, och det har växt fram en bygd och boende och ett liv där. Det blir då också det som nu gör att de året runt boende har svårare att vara kvar där. Alltså begärligheten, det är begärligt på helt andra grunder än det ursprungligen var begärligt för.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men jag måste fråga dig nu här innan vi börjar knyta ihop säcken. När du nu valde att åka till Dalarna i somras med din familj och framförallt dina barn då. Ja, din man var väl också med, men jag tror din man har varit i Dalarna innan. Men inte dina barn. Vad var det du sökte i Dalarna? Vad var det du kände att du ville visa dina barn?
Alltså, jag ville visa dem en annan slags natur, precis som vi sa just, än vad som finns här eller vad de ser när vi reser ju ofta till Skåne och så. Det är ju en helt annan natur, och jag ville visa dem genom de här olika stoppen vi gjorde och platserna vi besökte. För mig en viktig del av Sveriges historia. Och därför där kommer ju också det in, vi har inte pratat om Gustav Vasa här, men det finns ju någonting i bilden av Dalarna, och då det som vi sa inledningsvis, att det på något sätt står i liksom, det går trådar hela tiden mellan vad som är Dalarna och vad som är Sverige. Och vad som är Dalarna och vad det är att vara svensk och så vidare. Och vad vi är stolta över och liknande. Och det, till den mytologin hör ju väldigt mycket bilden av inte bara den här sköna naturen, utan också att det finns någon slags som, den här ofria bönderna. De som, som inte... De som vet att när saker och ting ställs på sin spets, så kommer de då välja så att säga att satsa på rätt häst. För där finns ju den här historien om när Gustav Vasa söker, han var ju inte Gustav Vasa, hette ju inte Gustav Vasa då, men att när han söker sig dit och varnar för styret och för att man måste så att säga bjuda motstånd, och att han så småningom får de fria bönderna med sig i detta.
Ja.
Och att det där ur, så börjar då en framgångshistoria för Sverige. Och jag tänker att den bilden är ju då en grund för att man tror på den här klokskapen hos den fria bonden. Och att man kommer att stå upp om man väl ställs på prov någon gång. Det tycker jag tycker det är så intressant att den är så framgångsrikt etablerad och så till den grad att den sannolikt i sig också har sanning, inte ja, bara myt.
Mm. Men där finns ju en likhet mellan Skåne och Dalarna, tänker jag, att man ser både skåningarna och dalkararna då som okuvliga, alltså som väldigt ja. Stolta. Det är liksom stolta folkslag, om man kan kalla det så, som inte böjer sig för överheten, som inte ja. Låter sig liksom på något vis kolras bort, utan som vet vad de vill och som står upp för detta och som är kloka och rådiga och sådär. Sen tycker jag, ja. Alltså det som jag tycker är väldigt intressant med Dalarna också, det är ju den här väldigt levande kulturen och just, och att den är så levande tror jag hänger ihop med just den här stoltheten över att man faktiskt kommer från Dalarna, att man har en folkdräkt och man vårdar och värnar liksom den fantastiska spelmanstradition som finns där och så vidare, och det tycker jag är spännande att man har behållit det arvet så levande.
Ja, precis, och för att det märkliga är ju att när vi har pendlat här i samtalet så har vi talat om som storheten i det förflutna och då den typen av nästintill förakt som ibland kan yttras från den så kallade eliten idag då, eller i vår tid. Men där, när man reser där och åker tillbaka i tiden och ser vilket centrum som en gång har funnits här av just då intellektuella. Och då pratar jag inte om det där snillepanget bara, utan när Carl Larsson och son levde och verkade där. Och det gick i någon slags skytteltrafik från andra centralorter i Sverige. Så reste man upp till Dalarna och var där och verkade och skrev där. Och det gör ju att man liksom för ställa på ända den här bilden av Stockholm som alltid som centrum för allting och dit man måste för att då lyckas eller för att ta sig vidare. Det behöver inte vara på det viset.
Nej, jag tänker att det behöver verkligen inte vara. Jag vill, innan vi är klara, så vill jag lyfta faktiskt Expressen. De kör en artikel, så har de gjort nu ett tag, där de liksom lämnar Stockholm och besöker då andra delar av landet och andra städer. De har bland annat varit i Dalarna, och det är Anna Gullberg som också kommer från Dalarna som är en av dem som skriver den artikeln, och den är faktiskt väldigt intressant, att den bryter mot det som jag betraktar som inte bara en Stockholmsfixering utan en storstadsfixering, för i den mån Skåne figurerar i liksom rikspress så är det ju Malmö det handlar om, såklart. Så att det tycker jag är väldigt spännande, att det finns faktiskt sådana ansatser idag, att det finns en insikt om att Sverige är ett väldigt långt och stort land där människor lever på olika sätt och under ganska olika livsvillkor. Där sånt som bensinpris och elpris och vad det nu kan vara påverkar människor på olika sätt, helt enkelt för att vi har så olika livsbetingelser. Och det tycker jag är väldigt fördömligt av Expressen.
Ja, det är
en fantastiskt mycket intressant artikelserie, måste jag säga. Så det finns lite ljuspunkter, för jag tror att det är viktigt att vi försöker förstå varandra. Så du och jag kanske skulle åka till en inspirationsresa till Dalarna.
Det tycker jag. Vi skulle kunna livepodda därifrån. Det skulle jag göra med glädje. Ska vi avsluta med, om vi har några tips på läsning eller filmtittning eller musiklyssning med Dalaanknytning? Har du något?
Ja, så jag gillar ju den här filmen. Det är många år sedan nu den kom. Den heter Masjävla, tror jag.
Ja, den är fantastisk.
Och det är en film som jag tror är väldigt hög igenkänning för väldigt många. Därför att huvudpersonen där är en kvinna som hon har lämnat sin hembygd, som då är i Dalarna, och flyttat till Stockholm för att arbeta. Och så kommer hon tillbaka då för att fira jul.
Yeah,
och de
precis.
Krockarna som finns där. För att det är ju dels liksom en krock mellan stad och landsbygd. Det är också någon slags krock. Alltså det är också klassresenärens villkor på något vis. Att man har lämnat någonting som man aldrig riktigt kan komma tillbaka till. Och man både längtar efter det sammanhanget och känner liksom kanske lite smått förakt eller uppgivenhet inför det. Och det är liksom, ja, men det är en film om hemvändare. Och
det är en väldigt fin film. Och ja, den tar ju också upp vilka offer den som stannar kvar har gjort.
Ja,
och som stannar kvar och tar mer ansvar för föräldrahemmet och åldrade föräldrar och liknande. Och det är inte så, det kräver en viss form av skicklighet för att skildra de där olika liksom vägarna i livet med samma värme, oberoende av vilket perspektiv man tar.
Och icke minst är det också en väldigt vacker film. Jag är ju då, jag har en olycklig kärlek till snö. Och den är ju olycklig eftersom jag får ju mycket, mycket sällan se snö eftersom jag bor i Skåne.
Ja.
Men alltså, Dalarna på vintern. När jag jobbade i Falun så var jag faktiskt där på vintern. Och det var fantastiskt. Men jag skulle vilja vara där med för rekreation och gärna ta mig utanför Falun då för att se landsbygden.
Ja,
men Dalarna i vinterskrud tycks vara en paradisisk plats. Så kul tycker jag. Vad vill du tipsa om?
Jo, jag vill tipsa om att man kanske tar och läser den gamla Erik Axel Karlfeldts dikter. Han skrev ju så otroligt mycket, men han skapade ju bland annat den här Fridolin. Som var ett alter ego på något sätt för Erik Axel Karlfeldt själv. Där han både var det här bondsonen, men han var också den som hade studerat och blivit lärd. Och det är ju den här frasen med att Fridolin, han kunde tala med bönder på bönders vis, som en lärde på latin.
Ja.
Och den är kanske utsliten, den här frasen eller det där citatet, men jag gillade likväl, därför att det finns ingen skiktning i detta från Karlfeldts sida i att det ena skulle vara finare eller bättre än det andra, utan den som behärskar både och har någonting som är mycket värdefullt och som man ska liksom vara rädd om och inte förslösa på att låta sig sugas upp i och bara bli den där fina kulturmänniskan eller vad det är. Att ha kvar sin förmåga att tala med alla, det är guld värt. Så jag tycker man kan läsa honom. Man kan också läsa Verner Aspenström som kom ifrån Dalarna. Och hans dikt om gossen Gråsten, som väl är en hyllning till precis den typen av människor som också Masjävlar handlar om. Ja. De som stannar kvar, de som kämpar och som nöjer sig och har förtröstan i det. Så att det är två tips från mig på daladiktare eller dalaförfattare som är värda att läsa om och om igen.
Absolut, och då vill jag också tillägga att det där med att tala med lärde på latin och med bönder på bönders sätt, det räcker inte att äta en korv för att tala med bönder på bönders vis. Det kräver lite mer.
Sannoligen inte, det är mer att då gör man en charad eller man gör en, liksom en parodi på folklighet.
Inte ens om det är en falukorv.
Det är som man stoppar upp den som fäbostintan, så blir man särskilt folklig.
Nej, det känns ofolkligt faktiskt. Det känns ovanligt, måste jag säga. Men både Karlfeldt och Aspenström, absolut. Det rekommenderar vi starkt.
Ja, och det kan vi har dem som ideal lite grann, det där att i söndagsskolan förena det folkliga och det lärda på efter bästa förmåga, tänker jag.
Skulle du säga att du är folklig, Anna-Karin?
Det vet jag inte. I vissa avseenden är jag nog det. Jag tror att jag är lite folklig i en del av min musiksmak. Jag kan vara folklig vad jag finner nöjsamt att titta på tv-mässigt och liknande. Så ja, det är jag nog. I viss mån. Jag hoppas att jag är lite folklig. Mer folklig än att jag äter korv med bröd ibland.
Jag tycker att du är en förtjusande mix av folklig och intellektuell.
Är du folklig? Ja, men du är folklig. Du svär väldigt folkligt och fint, tycker jag. Det vill jag ge en eloge för.
Ja, min folklighet tar sig framförallt uttryck i mina svordomar. Och att jag pratar mycket bred skånska. Det är också väldigt folkligt.
Ja, precis. Ja. Men det här folket återkommer nästa söndag.
Ja, det gör vi. Vi hörs nästa söndag, hörni. Ha det fint och var folkliga med stil och finess.
Hej då!
Hej då!
Tar alla vackra former vägen, och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?